Hej och välkommen till podden Fatta forskning, en podcast som görs med stöd från Stig och Ragna Gårdons stiftelse. I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom hälsa och vård i Region Skåne Nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Och hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana tillsammans med oss om var vår forskning tar oss om 10 eller 20 eller kanske till och med 100 år. Och förhoppningsvis lära dig mer om hur forskning faktiskt går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Jag som pratar heter Klara Fröberg. Välkommen till Fatta forskning. Hej och välkommen till podden Fatta forskning, Andreas Forsvall. Vad kul att du ska vara med här idag och prata om både forskning men också andra spännande saker som innovationer och uppfinningar.
Tack så mycket.
Kan inte du berätta vem du är?
Ja, jag heter Andreas. Jag jobbar som urolog i Helsingborg. Har gjort det sedan 2004. Kommer ursprungligen från Göteborg och uppvuxen där, pluggade där. Men träffade min fru som bodde i Skåne och så efter lite turer så hamnade vi i Helsingborg.
Och du är urolog, eller hur?
Ja, det stämmer. Att jag jobbar huvudsakligen med prostatacancer.
Okej. Och hur funkar det? Har du någon mottagning som man får komma till och så, eller?
Ja, jag jobbar på sjukhuset i Helsingborg och det är ganska varierande jobb. Mottagning är en rätt stor del av jobbet, alltså att folk har bokat en tid och så kommer man på ett besök där. Andra delar av jobbet är att man är jour, det vill säga handlar om det som händer utanför kontorstid. Som kan vara akuta operationer och ta hand om de som ligger inne och stötta på akutmottagningen när det kommer urologiska frågeställningar. Och sen så är operationen en stor del av det som vi sysslar med. Och för min del så är det huvudsakligen prostatektomi, det vill säga operera bort prostata när det är prostatacancer.
Och hur kommer det sig att du började forska?
Ja, det är en jättebra fråga. När jag hade ju bestämt mig att jag absolut inte skulle forska. När jag pluggade så man sökte till läkarutbildningen så var jag första reserv till utbildningen, men ingen hoppade av. Och då fanns det i Göteborg en kurs som hette biomedicinsk cellbiologi. Och då fanns det en snikväg in på läkarutbildningen. Så att då var 40 eller någonting som kom in på den. Och de 20 med bäst studieresultat fick då en direktplats in på läkarutbildningen termin 2. Och då valde vi alla som inte kom in att ta den kursen då. Och syftet var ju att vi skulle bli intresserade av preklinisk forskning, men alla ville ju bara in på läkarutbildningen, så att de la ner den där sen. Men då fick man göra ett år med forskningsutbildning som var preklin, och det var ju inte det som någon av oss egentligen tyckte var så jätteintressant. Så att då fick man en väldigt stark aversion mot forskning efter den tyvärr. Då. Så att då hade jag absolut bestämt mig att forskare skulle jag inte göra. Men sen så stötte man på ett problem i kliniska vardagen, och i mitt fall så var det här då att mina patienter fick infektioner efter att man tog vävnadsprover från prostata. Och så tittade jag på den nålen som vi använder och tänkte att det här kan nog inte riktigt vara rimligt och rätt konstruerat. Och hur det var så började det här rulla upp då.
När var det här? Hur länge sedan var det?
Detta började 2014.
Då har du ju hållit på med det här ett tag. Det ska bli jättespännande att höra mer. Och jag har ju en fråga som jag ställer till alla som är med i podden som är lite svår för en forskare, tänker jag specifikt. Inte om man frågar mig vad jag jobbar med på en minut. Men, och det är om du skulle kunna sammanfatta din forskning på en minut.
Ja, jag kan försöka. Prostatacancer är mannens vanligaste cancer i Sverige. Och den näst vanligaste i världen. Och för att diagnostisera det så dels så kan man ta ett PSA-prov. Och så kan man ha klinisk undersökning och många gör en magnetkamerundersökning. Och då får man en misstanke om prostatacancer. Men för att diagnostisera sjukdomen så måste man ha ett vävnadsprov. Och då använder man en biopsinål för att fånga det. Och problemet som vi stöter på då är att när man för in den här biopsinålen i prostata så går man vid ändtarmen. Och nålen kommer då föra med sig bakterier från tarmen in i kroppen. Och då riskerar man en infektion. Och med stigande antibiotikaresistens så har det här problemet blivit allt större. Och min forskning handlar då om att kan man designa den här nålen på ett sätt som gör att man minskar mängden bakterier man får in i prostata och på så sätt minskar infektionsrisken.
Det är ju jättespännande och jätteviktigt, tänker jag, det du håller på med.
Ja, det är inte riktigt vad man såg framför sig att man skulle syssla med för några år sedan.
Men om vi börjar från början, det här med prostatacancer, alltså vilka är det som liksom slutligen hamnar hos dig? Är det att man har någon viss typ av symptom som gör att man söker vård?
Ja, i vissa fall är det då så. Vi försöker ju hitta prostatacancer innan det ger symptom. Helst vill vi det. Och det vanligaste sättet som man hittar det på, det är att man har tagit ett PSA-värde som är ett blodprov. Och att det är då lite förhöjt, och så får man misstanke om att okej, det här förhöjda värdet skulle kunna orsakats av en prostatacancer. Kan också orsakas av att du har en stor prostata, att du har haft en infektion eller att du har en inflammation i prostatan. Men det är väldigt specifikt just för prostata, det är inget annat organ som producerar just PSA. Så det är det vanligaste. Och sen så känner oftast husläkaren på prostata, och då känner man med ett finger via ändtarmen. Prostata sitter liksom nästan limmad mot utsidan på ändtarmen. Så att den är lätt att komma åt på det sättet, även om det är lite obehaglig undersökning. Så de två grejerna gör då att patienten kommer till urologen. Och då gör vi en magnetkameraundersökning och sen tar vi de här vävnadsproven. Det finns lite andra sätt också. Det som pågår nu är att man gör organiserad PSA-testning. Det vill säga att man skickar ut inbjudan till, för närvarande då, män som är mellan 50 och 62, men det kommer gå högre upp i åldrarna också. Att ja, det finns möjlighet att ta ett PSA-prov för att se om du har prostatacancer. Och det är ungefär 30-40% av männen som tackar ja till det och så kommer in i det här programmet. Så det är ett alternativt sätt.
Så det är lite som de här livmoderhalstesterna som kvinnor får göra?
Ja, precis. Eller mammografi eller liknande. Så än så länge så är det inte riktigt screening på det sättet som är mammografi. För där bjuder man in stora delar av befolkningen. Så detta är som en förstudie för att se om det här kan vara en bra idé och göra screening på samma sätt som mammografi. Mycket talar väl för att man kommer att landa där. Men vi är inte riktigt där ändå.
Men om man pratar om prostatacancer, visst är det en cancerform där behandlingen har gått framåt ganska mycket? Att många får, alltså blir friska idag?
Ja, det är det. På ett sätt så är det en tacksam cancer, om man nu kan tala om en cancer som tacksam. Men om man tittar på gruppen cancer, den drabbar huvudsak äldre män. Det är oftast en långsam växande cancer. Så att man kan säga att den har en väldigt bredd, tänk dig som en gråskala som går mellan vitt och väldigt mörkt grått, så finns det då cancer som är längs hela den här skalan. Vissa cancer är då nästan nere vid det vita, det vill säga att ja, vi hittar en cancer men det var nästan synd att vi gjorde det, för den här har väldigt låg sannolikhet att du är sjuk under din livstid, så att det hade kanske varit bättre om du inte ens hade vetat om att den fanns. Och sen finns det då andra änden av skalan, ja men superaggressiva cancer, lika aggressiv som man tänker sig liksom ordet cancer är. Och så finns det då hela gråskalan däremellan. Och mycket av vårt jobb är att hitta då, ett, finns det en cancer, och två, var någonstans längs den här skalan ligger cancer. Och vad ska vi då göra åt den? Och då måste man ju väga in massa faktorer som har med patienten att göra också. Hur gammal är den här patienten? Vad har den för sjukdomar? Hur är den här personens livsåskådning? Ser man hellre att man minskar risken för biverkningar och kanske ökar risken att man drabbas av en cancersjukdom senare i livet som ger en symptom? Eller kan man inte tänka sig att leva med den här risken utan man är beredd att ta liksom vilka biverkningar som helst bara man får bli av med den här cancern? Det finns då hela spektrumet.
Om vi ska gå in på den här spännande nålen. Så var, som du sa, 2014 så började du fundera på infektionsrisken med den här nålen. Är det vanligt att få en infektion av en sån här undersökning?
Ja, tyvärr är det det. Man kan säga att problemet är att nålen sticks genom ändtarmsväggen och för då med sig bakterier in i prostata. Och att det här är en infektionsrisk, det har man ju alltid vetat om. Men patienten får antibiotika. Och det där har gjort att det har varit en acceptabel risk, varit låg. Men det vi ser nu är då att antibiotikaresistensen ökar rätt så dramatiskt. Och det finns inte så många typer av antibiotika som effektivt skyddar mot den här infektionen, vilket gör att man är väldigt känslig för antibiotikaresistens. Och då ökar alltså infektionsrisken. Och som det är nu så är det ungefär 3% som får en rätt så allvarlig infektion i samband med detta. Så att de behöver ligga på sjukhus eller få intravenös antibiotika.
Det är ju ganska många, gissar jag, eftersom att det är en relativt vanlig undersökning.
Ja, alltså så att tittar man globalt på det så är ju prostatacancer den näst vanligaste cancern hos mannen. Och det tas någonstans mellan 3,2 och 3,5 miljoner sådana här biopsier om året. Om man då leker med tanken att 3% hamnar på sjukhus, då är det 100 000 män som hamnar på sjukhus varje år. Så det är ett väldigt stort problem.
Och vad var det du såg med den här nålen som vanligen används för undersökningarna som du reagerade på?
Ja, alltså om man tänker sig hur en nål är konstruerad. Om man förstorar upp det lite grann för sig själv. Om man tänker sig att nålen är som ett sugrör, för det är kanske lite lättare att se framför sig. Så är det ju liksom ett rör med ett hål längst fram. Och det hålet är ju riktat framåt. Det betyder det att om du sticker sugröret in i någonting, ja, då kommer du fylla röret med det du har stuckit igenom. Så om du tänker ta sugröret och sticker du igenom lite halvsmält glass eller sand eller vad som helst, då, så kommer du få detta inuti röret. Om du då tänker dig att du sticker sugröret genom någonting som är som en tarmvägg som innehåller en massa bakterier, ja, då kommer du att peta in de här bakterierna eftersom konstruktionen är på det sättet. Och biopsinålen är ungefär konstruerad på det här sättet. Så att det jag såg helt enkelt var den här framåtriktade öppningen och tänkte att men det här kan ju inte vara riktigt rimligt. Så det började egentligen med att vi hade patienter som fick infektion i Helsingborg. Och att vi försökte hitta några nya nålar att köpa in. Alltså vi kan ju inte ha sådana här nålar. Folk blir sjuka av dem. Vi måste köpa nya nålar. Och så fanns det inga. Det fanns inga att få tag på. Och då började detta, kan man säga.
Jag googlade ju dig inför det här. Och läste med stor behållning en artikel på SVT. Och såg det på SVT Play, där du pratade om din nål som en torped i vatten. Det tyckte jag var väldigt roligt. Men, och då frågade journalisten, varför har ingen annan tänkt på det här förut? Och då svarade du att du väldigt ofta får den frågan. Men du svarade inte på frågan i intervjun, så nu är jag jättenyfiken. Varför har ingen annan tänkt på det här? Det låter ju helt självklart att man borde åtgärda det här med den här nålen.
Ja, jag tror att det är så här att det finns lite olika aktörer som är inblandade i nålar. Det är dels vi doktorer och sen så är det de som köper in till sjukhusen och sen är det förstås de som tillverkar. Och tittar man från doktorns perspektiv så när vi gör de här undersökningarna så har vi en ultraljudsskärm framför oss. Vår fokus är på det. I handen håller vi en ultraljudsstav som vi då försöker styra och ställa in. Och genom den här staven så finns det då en stickkanal som är ett rör där man då för in den här nålen. Och nålspetsen kommer då att siktas där man siktar in sig på skärmen. Så fokus är på skärmen och på ultraljudet. Man tittar egentligen aldrig på den här nålen. Så att det här är som ett instrument. Det är som att du undrar en bilförare varför det är någon detalj på växelspaken eller någonting sånt där som man aldrig har lagt märke till som är någonstans där du inte tittar. Och så att man har inte fokus där. Tittar man på inköparna, de köper det som är billigast och det som funkar. Och tittar man på tillverkarna så kan man säga att den här nålen uppfanns 1969. Och den har i stort sett diagnostiserat all cancer, all mjukdelscancer. Alltså alla cancer i njurar och lever och allt du kan tänka dig där man kan tänkas ta en mjukdelsbiopsi. Har man använt samma instrument. Så att det här är helt rotat, att det är den här produkten som man använder. Och tillverkarna har ingen utveckling på det här, utan de har fokus på att tillverka det här så billigt och effektivt som möjligt. Många olika företag konkurrerar på pris. Och det gäller liksom bara att få ut den här produkten på ett bra sätt men ändå kostnadseffektivt. Så att fokus är på helt andra grejer. Man tittar på AI och man tittar på digital teknik och sådana här saker. En nål är inte fokus.
Men och du började fundera då på hur skulle man kunna göra den här bättre? Hur gick du tillväga sen och vad fick du för reaktioner?
Ja, det hela började egentligen hemma då och så satt jag och skissade på lite olika sätt att få den här nålen att fungera bättre. Och min första tanke var egentligen att man skulle kunna värma den. Det finns inga bakterier som kan överleva hög värme. Det går inte att utveckla resistens mot hög värme, så att om man kunde få nålen att bli plötsligt varm, ungefär som en blixt eller någonting så, så skulle man kunna döda av de bakterierna som sitter på utsidan på nålen men inte sprida värme för mycket i vävnaden. Så att det här börjar egentligen med att prata med en kompis på Chalmers som sysslar med nanoteknologi. Och då så höll vi på och gjorde en del test på Chalmers där vi då täckte en nål med otroligt tunt lager med från början guld och sen så lite andra ämnen där vi då försökte få nålen att bli som en liten stav som du kunde skicka ström genom och så skulle du få en otroligt snabb värmepuls genom den här nålen och så skulle du då döda av de bakterierna som följde med in och så skulle infektionsproblematiken minska. Det var liksom tanken från början. Och för att få detta att funka så behövde man ändra lite grann på designen och då började liksom jobbet med den biten. Sen visade sig att det här med värme, det var väldigt, väldigt bra och vi gjorde dataanimerade studier, fick en del pengar för att göra detta och så, det såg superlovande ut. Men sen när vi skulle tillverka själva nålen då var den alldeles för komplicerad. Det gick liksom inte att tillverka på ett vettigt sätt så att det där blev ett blindspår och vi fick sluta. Och ur det här så kom då att okej, vi kanske kan ändra designen. Det kanske räcker att vi ändrar designen och sen kanske vi lägger någon coating på som stöter bort bakterier. Så jobbar vi med det ganska länge och sen så blev det inte heller bättre. Och sen stod vi då kvar med att okej, det är designen här som är grejen. Och då hade vi då jobbat fram en nål som var helt slät. Det är det som vi jobbar med idag.
Och hur är det här? Hur har det varit för dig rent personligen att... Jag antar att det är en del av forskarens vardag också. Vi testar det här, det funkade inte. Vi testar någonting annat. Hur håller man i engagemanget i det?
Ja, alltså grund... Det som håller mig igång, det är väl att grundtanken... Men det här stämmer ju med all logik. Så stöter vi på problem och det inte funkar. Och så är ju liksom grundtanken i detta att vi ska minska mängden bakterier... Den är ju så, så, här, så djupt rotad så att det är det som håller igång så får man ett motgång på något sätt så okej, då backar vi tillbaka lite steg och så tar vi nästa stickspår och så utforskar vi det istället och funderar lite grann på vad vi ska göra som nästa steg. Så att det är nog det som håller mig igång att är det så att jag inte lyckas så beror det nog på att jag inte gör rätt, inte att det är fel på teorin egentligen.
Ja, men jag tänker ändå att det krävs en viss personlighet för att fortsätta. Jag hade säkert gett upp där efter första och tänkt, då gör jag något annat.
Ja, nej, men precis, jag tror att det krävs det nog. Man får nog vara rätt dum faktiskt. Skulle man ha överblickat allt detta från början och liksom där 2014 sett vilken grej man skulle ge sig in i så hade man nog kanske inte gjort det. Så kan det nog vara. Men jag sa till min fru att jag ska bara gå och kolla en grej. Hon är fortfarande rätt sur på mig.
Ja, jag som är egen företagare och verkligen är en sån som gillar mitt jobb. Jag känner igen det där med en partner som man säger, jag ska bara gå och kolla en grej. Men det behöver vi inte prata om nu. Vad befinner ni er i arbetet med nålen nu då?
Ja, alltså det här har ju vidgats ganska mycket. Så att det började med att vi skulle minska infektionsrisken vid prostatabiopsi. Då prostatacancer. Och det man sysslar med är prostatacancerdiagnostik. Och det andra som har hänt i prostatacancerdiagnostik är att man nu gör magnetkameran på alla innan man använder nålen. Och det betyder då att om man har en nål som är designad 1969, så och de kraven som fanns då, det var att du kanske skulle träffa nedre vänstra hörnet på prostata eller sådär. Det fanns inga speciella krav på att nålen skulle vara sådär superspecifik i var den träffade. Men nu helt plötsligt så är det ju superspecifikt. Nu ser vi kanske 5 mm förändring som ligger 4-5 cm bort. Och så ska du träffa den då. Så du ställer välja krav på precision. Så det där har vi jobbat med också. Att man då ska träffa de här målen bättre. Och då har man, eftersom vi har designat om nålen, så har vi då fördelar att kunna göra den så att den också går rakt. Så att det håller vi på att jobba med nu. Och förhoppningsvis kan det då förbättra cancerdiagnostiken. Att man inte missar de här förändringarna. Eller att man träffar dem mer rakt på. Så att man får med sig mer representativ vävnad. Och därför får en säkrare diagnostik. Det håller vi på att jobba med. Sen är det också så att när man tar de här vävnadsproven så lägger man bedövning runt prostata först. Och då använder man en helt vanlig kanyl som är den här sugrörsdesignen som vi diskuterade. Så då har vi då utvecklat en ny bedövningsnål också. Och den är nästan ännu roligare för att den har då massa användningsområden utanför urologin också. Egentligen alla områden där du använder en nål och du ska spruta in ett läkemedel eller suga ut någon vätska från kroppen. Till exempel fostervattensprov eller du ska lägga kortison i en knäled eller du ska sticka in nål i något inopererat dosa som man har i kroppen för att portionera ut läkemedel och så. Där då finns en infektionsrisk som är väldigt allvarlig om den skulle uppkomma då, om man skulle få en infektion.
Det känns ju precis som du sa med antibiotikaresistensen, som faktiskt nästa avsnitt av podden kommer handla om. Så känns det ju väldigt bra att ni håller på att lösa problemet med själva infektionen från början. Det låter ju som en väldigt bra och rimlig lösning, så att inte lika många behöver ta antibiotika.
Ja, jag brukar se det så här att om man går in, allting handlar om vilket perspektiv man ser saker och ting. Om man skulle lägga de här två nålarna bredvid varandra och så skulle man säga nu att ja, men okej, nu har vi inga nålar och sen så finns det de här två att välja på. Så hade ingen valt den gamla. Men nu, och på samma sätt om man hade gått till en affär, nu heter det minimjölk, lättmjölk, mellanmjölk och mjölk. Men hade man tänkt att istället hette mjölk, fetare mjölk, ännu fetare mjölk och jättefet mjölk eller någonting sånt där, va? Så man ändrar liksom perspektiven på hur man ser saker och ting. Och det där är ju det man måste jobba med när man kommer med en ny nål så här, att man ska förstå att okej, den är ny men den är bättre på det här sättet. Så att det är en utmaning framåt.
Precis, hur man formulerar det. Men och när ni kommer att testa den här nålen, hur kommer det gå till? Kommer ni ha en grupp med den gamla nålen och en grupp som får den nya nålen och så vidare?
Ja, absolut. Så är det. Och det har vi delvis gjort. Då. Så vi har gjort ett par publicerade studier. Den första studien som vi gjorde det var att vi försökte då se hur mycket minskar den nya nålen mängden bakterier man får med sig. Och först använde vi köttbitar och såna här saker, men sen så det mest realistiska sättet som man egentligen kan göra detta, det är att man har en bit tarm och så sticker man igenom och så ser man hur mycket bakterier som kommer med respektive nål. Och då fick vi etiskt och patientgodkännande att använda tarm som tas bort i samband med tjocktarmscanceroperationer. Då måste man ta bort en standardiserad del av tarmen för att blodförsörjningen gör att du måste alltid ta bort vissa delar. Man kallar den här höger sida eller vänster sida av tarmen som man tar bort till exempel. Och det mesta av tarmen som tas bort, den kastas bara för man är mest intresserad av området med tumör. Så då har vi fått tillåtelse att använda den biten som annars hade kastats. Och så har vi då stuckit nålar på ett randomiserat sätt igenom det här. Och sen så har vi då odlat från spetsen och så har den som tittat på odlingen varit blindad, så jag inte vetat vilken nål som man tittar på. Och då kunde vi då säga att då kunde vi minska mängden bakterier med 96% bara genom att ändra.
Oj!
Ja, jättemycket. Bara genom att ändra designen på nålen. Och då har man sett i andra studier där man har försökt att tvätta rent tarmslemhinnan väldigt extensivt med jordlösningar och skrubbat och sådär, jätteäckligt. Men ändå.
Jag tänker också inte så skön känsla för personen med tarmen.
Lite så. Absolut. Och de flesta, den här studien har gjorts på folk som har varit sövda. Så, eller har fått lugnande. Men hur som helst, det finns en amerikansk studie från Penn State som kom ut förra året. Och då kunde de visa att genom att de väldigt extensivt tvättade bort bakterier från tarmen så kunde de minska mängden bakterier med 98%, som då är väldigt likt de 96% som vi hittat. Och då minskade mängden, eller andelen patienter som behövde läggas in på sjukhus på grund av infektion med 78%. Så att det finns liksom en väldigt tydlig koppling mellan att man minskar mängden bakterier och man också minskar infektionsrisken. Så att det där vill vi gärna titta på då. Och då planerar vi en stor randomiserad studie för att titta på det. Problemet är att vi måste tillverka mycket nålar och det är en stor setup och det är en väldigt dyr budget för den här studien. Så att den begränsas just nu att vi måste få in pengar. Och vi tror att den kommer kosta 18 miljoner. Så att det är mycket pengar som behövs för att titta på det. Och då lottas man då till att man tar vävnadsprover med den ena eller andra nålen. Så vet man inte vilken nål man har haft. Och då tittar vi på infektionsrisk, men vi tittar förstås på massa andra grejer också. Framförallt tittar vi på när man då siktar mot de här områdena i prostata som man sett på magnetkamera. Hur bra är träffsäkerheten med den ena eller andra nålen? Så att vi tittar också då på om man kan förbättra cancerdiagnostiken.
Och den här 18 miljoner studien, blir det på patienter då?
Ja, det blir det. Så det kommer vara ungefär 2600 patienter planeras för den här studien. Så att, och den är på planeringsstadiet kan man säga. Det finns en del hellre grejer som behöver falla på plats innan vi kan starta den. Framförallt finansiering.
Just, och hur gör man när man söker finansiering då? Det är ju också spännande.
Ja, det är någonting som man har fått ägna väldigt mycket tid åt i detta. Eftersom det är väldigt dyrt att driva den här typen av forskning. För att du måste då tillverka grejer. Hitta på saker, tillverka, göra prototyper, misslyckas, göra om. Och så, och sen så göra studier på det. Så att vi har två principiella finansieringsvägar. Det ena är då att man söker forskningsmedel. Att man söker stiftelser som Cancerfonden eller Prostatacancerförbundet. I Helsingborg finns Svegas stiftelse och Stig och Ragnar Gårdsson stiftelse som har hjälpt mig väldigt mycket. Och där behöver man ju då få en väldigt stor summa pengar ifrån någon av de stora stiftelserna. Då finns det EU-medel till exempel, men då konkurrerar man med AI och grön energi och rymdteknik och du vet, allt möjligt. Och så kommer man med en nål där och så ska man kunna konkurrera med detta. Och det har vi lyckats med ganska så bra, men det är liksom en svår väg att komma fram. Och det andra är då att vi har ett företag som då ska ta den här tekniken, gå hela vägen från forskningen, gå från problem till en prototyp till ett studieresultat. Så ska forskningen då ta detta och göra detta till en produkt, någonting som går att använda, att det är regulatoriskt godkänt och att det då kommer ut till patienten. Och det alternativa sättet att finansiera en studie, det är att man då försöker ta in pengar i det här företaget och att företaget betalar för studien. Och det kanske är lite lättare att komma fram den vägen. Förhoppningsvis då.
Du får söka till det här draknästet på TV. Jag tror att du skulle få pengarna. Ja, det här är jätteviktigt. Ja, men det kanske en lite udda väg för en forskare att gå.
Ja, men det kan man testa.
Jag tänker att för mig, när vi pratar, så låter det så logiskt att om man tänker att många saker i den här världen handlar om pengar, så måste det ju kosta sjukvården enormt mycket pengar med de här som blir väldigt sjuka av sina provtagningar. Och det behöver vi ju lösa, liksom. Låter ju väldigt rimligt.
Ja, vi har faktiskt gjort en studie på det också där vi tittat på det. Och då tittade vi på hur många var det i Nordvästskåne, alltså Ängelholm, Helsingborg, som blev infekterade med efter vi tagit vävnadsprover. Och vad kostade detta då? Och då så kunde man se att 3,9% av våra patienter, de blev faktiskt inlagda, och det här var mellan 2017 och 2019. Och varje patient som blev inlagd kostade i snitt sjukvården 80 000. Alltså bara i rena sjukvårdskostnader. Då har man inte tagit hänsyn till några runt omkring kostnader. Vad kostar det då? Varje gång du tar ett vävnadsprov på en patient så kostar det ungefär 3 100 kronor som sjukvården då måste budgetera för de här infektionerna. Och då ska man tänka att nålen kostar 100-150 kronor. Så att det är en faktor 20-30 på kostnaden för nålen versus den infektion som nålen orsakar. Så att det finns då ett så starkt incitament från sjukvården att hjälpa till med detta.
Men du har alltså även blivit uppfinnare / företagare under den här resans gång?
Ja, så kan man, ja, så har det blivit. Alltså, eftersom lösningen på det här problemet, vårt sätt att angripa problemet, är ju någonting som ska bli en produkt, och då måste man ha företagspart med detta. För att, om man bara forskar så gör man en prototyp och så säger man att den här prototypen funkar och så slutar man där, då kommer man ju aldrig komma vidare med detta. Det blir ju aldrig något resultat egentligen av forskningen. Och då behöver man en företagspart. Och istället för att ha då en extern part så har vi då startat ett eget företag som står för detta. Så att det där är ju också ett stort jobb och ett väldigt spännande del av detta att få driva ett företag och att lära sig alla de processer som det innebär att ta sig till CE-märkning och komma ut på marknaden. Och så. Ett otroligt stort regelverk och kanske nästan ännu större och krångligare än vad själva forskningen.
Och nu kommer den frågan som alla kvinnor får i det här läget. Hur får du ihop allting då med ditt liv? Med familj och kliniskt arbete och forskning och företag?
Det är inte helt, det är inte en helt bra situation kan man säga. Så att man kan säga att bara man får in lite pengar någonstans i detta så är målsättningen att fler som kan hjälpa till. Vi är redan många som hjälper till med detta. Att det inte på något sätt är någon form av enmansshow utan det här är ett stort team som jag var med detta. Men skulle behöva få in lite fler människor. Det hade inte varit helt tokigt med en vd-företaget som kunde liksom sköta alla de bitarna. Och sen så att nu när man diskuterar att försöka få lite ett forskningsteam runt sig att man inte behöver göra alla praktiska grejer själv då, utan att man kan få saker och ting att hända även fast man inte själv är på plats då.
Och hur kommer, tror du, de närmsta åren se ut för din del? Vad kommer att hända? Ni kommer, hoppas jag och tror, få in pengarna för den här stora studien med 2600 patienter. Vad händer sen, tror du?
Ja, det här är väldigt svårt att säga om. Man sitter och, liksom och försöker göra planer kring vad det här ska hända och det blir liksom olika planer varje gång. För att det är så många faktorer som påverkar vad som kan hända. Det jag hoppas ska hända det är att vi först här nu under våren att vi får ett godkännande från FDA, alltså amerikanska läkemedelsverket. Att den här nålen ska få tillstånd att säljas i USA. Och det hade ju varit ett väldigt stort steg för företaget. Så får vi det, då kan man säga att då kanske värderingen på bolaget är på ett sätt som gör att vi kan ta in pengar till studien. Så att det är det vi hoppas på. Och samtidigt så har vi fått en inbjudan från Vinnova som då är innovationsmyndigheten i Sverige. Att delta i ett program för att de tror att vi är en av de företagen i Sverige som har bäst chans att få EU-medel. Så att då håller vi på att coachas i att söka EU-medel. Också ett sätt att kunna finansiera den här studien eller delfinansiera den åtminstone. Så att det kommer vara väldigt mycket jobb med det, få till den här studien. Och sen så ska ju, har vi en hel del andra forskningsprojekt som pågår. Det här med att tillverka andra typer av nålar i andra situationer har då renderat andra studier så att vi har ett antal studier som pågår. Där vi till exempel istället för att sticka nålar genom tarm för att se hur mycket bakterier så sticker vi via hud. Och se om man kan minska risken för infektioner som uppkommer vid hudfunktion. Och det här är väldigt speciella situationer. Om du är svårt immunosupprimerad, du har cellgiftbehandling för en cancer, du sticker in i någon främmande kropp som du har i kroppen där det inte finns något immunförsvar. Så då finns det då situationer där man kan få allvarliga infektioner. Då hoppas vi att vi ska kunna hjälpa till med det. Så att det är några intressanta studier som pågår. Så att vi ska göra färdigt dem och så får vi se vad resultatet visar och så får det guida oss framåt.
Ja, jag tycker det här är jättespännande och jag skulle kunna prata om det här jättelänge, men det börjar bli dags att runda av. Men är det någonting som du tycker att vi ska ta upp som vi inte har tagit upp?
Nej, man kan väl säga att det här är ju ett stort problem med de här infektionerna vid prostatabiopsi och det är förstås väldigt många som jobbar med detta. Det finns andra sätt att angripa det som inte bara är nålen. Man försöker då att tvätta rent tarmslemhinnan och det är effektivt och det är någonting som införs och rekommenderas. Det finns också möjlighet att man sticker inte via tarmen utan att man sticker via huden, via mellangården i praktiken. Tänk dig det området på kroppen där du sitter på en cykelsadel mellan pungen och anus. Så sticker och då undviker man tarmen helt och hållet. Det minskar infektionsriskerna mycket. Det tar längre tid, det är lite mer komplicerat, det är lite svårare att lära sig. Det är obehagligt för patienten. Men det är ett annat sätt att komma runt infektionsproblemen. Då har du andra sidan det här att du måste träffa målet och du förskjuter så att säga, problemet från infektion till logistiska problem, praktiska problem. Ta mer tid, undanträngningseffekt. Så att det är väl en viktig bit av detta att balansera. Det här är ju väldigt många som försöker att komma åt de här problemen. Men nålen är en logisk och rimlig och central väg att angripa det. Men det är inte det enda sättet.
Ja, det är en rimlig och central, men också det som du berättade att det kan finnas anledning att göra fler nålar på det här sättet. Alltså nålar som användes till andra saker också. Så det känns ju som en jätteviktig sak att jobba med.
Ja, när man väl har fått upp det ögonen för det så helt plötsligt så finns det en massa problem runt omkring. Så jag tror att mindsetet handlar om att som det är nu, så ser man att man har en undersökning och den har en viss infektionsrisk, så ser man på saker. Men om man istället vänder på det och säger att man, här har man en nål och att nålen för med sig en viss infektionsrisk, då kan man se saker och ting på ett annat sätt. Och ändrar man det mindsetet och börjar ändra på nålarna, ja, då kan det mycket roligt hända. Det hoppas jag.
Ja, vad roligt och spännande det var att prata om det här. Jag hoppas att du får komma tillbaka till podden snart igen och berätta läget. Eller om vi har sett dig på tv kanske. Eller att du har fått något pris.
Jag vet inte. Men jag kommer gärna tillbaka om ni tycker att det finns mer att prata om.
Stort tack Andreas Forsvall för att du kom och gästade podden och berättade om ditt viktiga arbete.
Jättetack för att jag fick komma.